Låt oss förbli stående och lyssna till dagens heliga evangelium från Lukas kapitel 24 med början på vers 1 i Jesu namn. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken. Men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte att deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Nåde vær med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Lad os bede. Jesus, vi takker dig, fordi at du brød dødens magt. Tak, fordi du har sejret. Tak, fordi du er opstandelsen og livet. Og tak, fordi at det, du gjorde på korset, det er nok. Det er fuldbragt for os. Og så har vi en levende frelser. Og vi takker dig, fordi at den, som tror på dig, skal leve, selvom vi dør. Vis os det, Herre, nu, og lad os få lov at leve i din døds- og opstandelseskraft. Amen. Kristus er opstanden. Glædelig påske til jer alle sammen.
Kristus er uppstånden. Glad påsk till er allesammans.
Vi möter den här fantastiska påskemorgon i evangelietexten till idag. Kvinnorna är de första som kommer ut till graven.
Vi möter den här fantastiska påskmorgonen i evangelietexten idag. Kvinnorna är de första som kommer ut till graven.
Är det inte fantastiskt? Gud gör upp med människors tänkning om status.
Är det inte fantastiskt? Gud gör upp med människors tanke om status.
På den tid där var hyrdarna några av dem man såg mest ned på i samhället.
På den tiden var herdarna de man såg allra mest ner på i samhället.
Och de var de första vittnena till Jesu födsel.
Och de var de första vittnena till Jesu födelse.
Och kvinnorna hade inte stor status i samhället på Jesu tid, men de var de första uppståndelsesvittnena.
Och kvinnorna hade inte någon hög status i samhället vid Jesu tid, men de var de första uppståndelsevittnena.
För i Guds rike är det inte skillnad på att vara jude och greker, på att vara trall och fri, på att vara man och kvinna. Vi är alla ett i Kristus.
I Guds rike är det ingen skillnad mellan att vara rik eller fattig, man eller kvinna, jude eller grek, för vi är alla ett i Kristus.
Och nu ska vi ta fatt i dagens evangelietext utifrån tre överskrifter. Och den första är den här som vi har. Det var Guds plan och Guds vilje att Jesus skulle lida, dö och uppstå.
Nu ska vi ta fatt på dagens evangelietext utifrån tre punkter. Och den första vi ska stanna inför, det var att det var Guds plan och vilja att Jesus skulle lida, dö och uppstå.
Och det första jag gärna vill vi ska lägga märke till i evangelietexten till idag, det är att det faldt slet ikke kvinnorna in att Jesus skulle vara uppstått, selv ikke da de så att stenen var rullet fra graven.
Det första jag vill understryka det är att det föll inte kvinnorna in att Jesus kunde ha uppstått ur graven, inte ens när de såg stenen bortrullad.
Jesu uppståndelse är inte något människa har funnit på.
Jesu uppståndelse är inte någonting som människor har hittat på.
En av de andra evangelister fortæller att mens kvinnorna var på väg ut till graven, där talade de om vem ska fjärna stenen från graven så vi kan salve Jesu döde lemme.
En av de andra evangelisterna berättar att när kvinnorna var på väg ut till graven så samtalade de med varandra vem ska ta bort stenen ur graven så att vi kan smörja Jesu döda kropp.
Även om Jesus hade förutsagt det, att han skulle lida, dö och uppstå, så hade de inte förstått det.
Även om Jesus hade förutsagt att han skulle lida, dö och uppstå, så hade de inte förstått det.
Och vi läser i slutningen av evangelietexten att da kvinnorna kom och sa till disciplinerna att graven var tom och att Jesus var uppstått, för det hade änglarna sagt, så trodde de inte på dem.
Och vi läser i slutet av evangelietexten att när kvinnorna kom och sa till lärjungarna att graven var tom och att Jesus hade uppstått för att ängeln hade sagt det, så trodde de inte på dem.
Det lät för disciplinerna som lös snack, står det.
Det lät för lärjungarna som tomt prat, står det.
Det är ett annat uttryck för att säga att de tänkte kvinnorna är gått från förstånden. Det är slått klick för dem.
Det är ett annat sätt att uttrycka att kvinnorna hade tappat förståndet. Det har slått slint för dem.
Det är inte människor som har funnit på Jesu uppståndelse från de döda. De hade slett inte någon förväntning om att han skulle stå upp.
Det är inte människor som har hittat på Jesu uppståndelse från de döda. De hade inte någon förväntan om att han skulle uppstå.
För många år sedan, i 1930.
För många år sedan, 1930.
Där var det en brittisk journalist som skrev under synonymet Frank Morrison.
Det var en brittisk journalist som skrev under pseudonymen Frank Morrison.
Han hade beslutat sig för att han ville undersöka på begivenheterna omkring Jesu uppståndelse för att motbevisa uppståndelsen.
Han hade bestämt att han skulle undersöka begivenheterna vid Jesu uppståndelse i syfte att motbevisa uppståndelsen.
Och så kastade han sig över de viktigaste historiska källor och begynte att läsa i evangelierna om begivenheterna omkring Jesu död och uppståndelse.
Så kastade han sig över de viktigaste historiska källorna och började läsa i evangelierna om händelserna kring Jesu uppståndelse.
Och det ändå med en fantastisk trostyrkande apologetisk bok med titeln Who Moved the Stone.
Och det slutade med en fantastisk upplyftande apologetisk bok om påskens betydelse med titeln Vem tog bort stenen?
För tanken om att det skulle vara disciplinerna som hade stjålit Jesu leme ger ju inte mening.
För tanken på att det skulle vara lärjungarna som hade tagit bort stenen, det gav ju ingen mening.
Det kom helt bak på dem att graven var tom.
Det kom som en total överraskning för dem att graven var tom.
Och hvis det var disciplinerna som hade stjålit Jesu leme, så ger det ingen mening att många av dem kom till att lida martyrdöden för en lögn.
Och om det nu var så att lärjungarna hade tagit bort Jesu kropp, så gav det ju ingen mening att många av dem skulle lida martyrdöden för en lögn.
Jesu död, lidelse, död och uppståndelse skedde efter Guds plan och Guds vilja.
Jesu lidande, död och uppståndelse skedde efter Guds plan och Guds vilja.
Och det var det som änglarna understrejade för kvinnorna när de kom ut till graven och blev överraskade över att Jesu leme var väck.
Och det var det som ängeln underströk för kvinnorna när de kom ut till graven och de blev överraskade över att Jesu kropp var borta.
Vi möter änglarnas svar till kvinnorna i kapitel 24 i Lukas vers 5. Varför leder de efter den levande bland de döda?
Vi möter kvinnornas svar, eller änglarnas svar till kvinnorna i Matteus 24 vers 5. Varför söker ni den levande bland de döda?
Ni har gått förkert hvis ni vill finna ett dött människa.
Ni har gått fel om ni vill finna en död människa.
För han är inte här, han är stått upp.
För han är inte här, han har stått upp.
Och så minner de kvinnorna om hvordan Jesus hade förutsagt det. Husk hvordan han talade till er mens han ännu var i Galilea.
Och så påminner de kvinnorna om vad Jesus hade sagt medan han var hos dem. Men vad han hade sagt till dem, kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen.
Tron kommer av det som høres.
Tron kommer av det som høres.
Og det som høres kommer i kraft av Kristi ord.
Og det som høres kommer i kraft av Kristi ord.
Husk hva han sa. Det er også sånn vi kommer til tro. Helligånden skal minne oss om alt det som han har sagt.
Kom ihåg vad han sa. Det är också så vi kommer till tro. Den heliga ande ska påminna oss om allt som han har sagt.
Och det möter vi i skriften.
Och det möter vi i skriften.
Det är precis det samma som sker senare i Lukas evangeliet kapitel 24 där Jesus möter de två Emmausvandrare.
Det är precis det samma som händer längre fram i Lukas 24 när Jesus möter de två Emmausvandrarna.
Deras väg till tro på att Jesus verkligen är uppstått går genom ordet.
Deras väg till tro på att Jesus verkligen har uppstått går genom ordet.
Jesus begynte med Moses och alla profeterna och utlade för dem vad det står om ham i alla skrifterna.
Jesus började med Moses och profeterna och utlade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna.
Och senare när Jesus bröt brödet och de genkände ham så sa de, brände icke våra hjärtan i oss när han öppnade skrifterna för oss på vägen.
Och senare när Jesus bröt brödet så sa de, och de kände igen honom, så sa de, brände inte våra hjärta när han öppnade skrifterna för oss.
Jesu uppståndelse var inte något människor fann på. Även om Jesus hade förutsagt det kunde de inte fatta det.
Jesu uppståndelse var inte någonting som människor hade hittat på. Även om Jesus hade förutsagt det så kunde de inte förstå det.
Och så vill jag gärna understryka det som första punkt här handlar om en gång till. Det var Guds plan och Guds vilja att Jesus skulle lida, att Jesus skulle dö, att Jesus skulle uppstå.
Och så vill jag gärna understryka det som står i den första punkten här. Det var Guds vilja, plan och vilja att Jesus skulle lida, dö och uppstå.
Hvis vi går lite tätare på det som änglarna säger till kvinnorna i texten så möter vi tre understrykningar i det.
Om vi går lite närmare det som änglarna säger till kvinnorna i texten så möter vi tre understrykningar i det.
För det första så står det faktiskt i vers 6 helt precis på grask en passiv formulering. Han är blivit uppreist från de döda.
För det första så står det tydligt i vers 6 en passiv form på grekiska. Han är inte här, han har uppstått, han har blivit uppstått från de döda.
Underförstått är Gud. Gud har uppreist ham från de döda.
Underförstått av Gud. Det är Gud som har låtit Jesus uppstå från de döda. Gud har upprest Jesus ur de döda.
Och så fortsätter änglarna med att minna kvinnorna om vad Jesus har sagt som vi allerede har varit inne på. Det var Guds plan. Han har visst det hela tiden.
Och så fortsätter änglarna om att påminna kvinnorna om att det var Guds plan att detta skulle ske. Gud har vetat det. Han har förutsagt det. Han har vetat det hela tiden.
Och det möter vi flera gånger i löpet av Lukas evangeliet att Jesus han säger, nu går jag till Jerusalem och jag ska lida och jag ska dö och jag ska uppstå och så går jag i förvägen för er till Galilea.
Och det här möter vi flera gånger i Lukas evangeliet att Jesus säger, jag ska lida, jag ska dö och jag ska uppstå och jag ska gå före er till Galileen.
I vers 7 så är det i Englenes tale till kvinnorna ännu en understrykning av att det var Guds vilja det där har skett.
I vers 7 så finns det ytterligare en understrykning av att det var Guds vilja det som skulle hända.
På dansk står det sån: Englene sa om människosönen skulle överges i syndige människors händer. På svensk tror jag det står måste.
På danska så står det att människosonen skulle utlämnas i syndiga människors händer. På svenska står det människosonen måste.
Det ord som är brukt här är på grask det lilla ordet dei.
Det ordet som används på grekiska är det lilla ordet dei.
Och det betyder att det måste ske i följe Guds plan och förutviden.
Och det betyder att det måste ske enligt Guds plan och förutvetande.
Det var Guds vilja.
Det var Guds vilja.
Och det har det varit sedan världen blev grundlagd.
Och det har det varit sedan världen blev grundlagd.
Vi har läst oss från det gamla testamentet, från sangen i Esaias 53 om Herrens lidande tjänare.
Vi har läst från gamla testamentet, från Jesaja 53, ur sången om Herrens lidande tjänare.
Och läs bara läs vers 10 igen.
Och vi läser Jesaja 53, vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand.
Det var Herrens vilja.
Det var Herrens vilja.
Där Jesus blev navlet till korset, där var det jöderna där fick ham dömt till döden. Och det var romerska soldater där slog navlarna i.
När Jesus blev dömd till döden så var det judarna som fick honom dömd. Och det var romerska soldater som slog i spikarna i hans händer.
Men den djupaste hemlighet är att det var Gud där gjorde det.
Men den djupaste hemligheten är att det var Gud som gjorde det.
Det värsta på korset för Jesus, det var inte den fysiska lidelse, den fysiska smärte, hånden och spotten.
Det värsta för Jesus på korset var inte den fysiska lidandet, den fysiska smärtan, hånet och spotten.
Det värsta, det var att han var fördömd av Gud.
Det värsta, det var att han var fördömd av Gud.
Och därför ropte han på korset: min Gud, varför har du förlatt mig?
Och därför ropar han på korset: min Gud, varför har du övergett mig?
Det värsta, det var Guds dom över ham. Domens mörke.
Det värsta, det var Guds dom över honom, domens mörker.
Eller Guds förlätthetens mörke.
Eller Guds övergivenhetens mörker.
Guds egen enbarne älskade son gick in under Guds fördömelse, förbannelse.
Guds enda enfödde son gick in under Guds förbannelse.
Han blev förlatt av Gud för att du och jag som tror på Jesus och är frälst vid hans död aldrig i evighet behöver att bli det.
Han blev övergiven av Gud för att du och jag som tror på Jesus och är frälsta genom hans död aldrig i evighet behöver bli övergivna av Gud.
Hvis det som Bibeln förkynner oss om Jesu kors är sant, så betyder det att Jesus han tog all den straff som alla människor genom alla tider skulle ha haft en evighet. Den bar han på korset.
Om det som Bibeln förkunnar om Jesus är sant, så betyder det att Jesus tog all den straff för människors synder till alla tider och så bar Jesus den till korset.
Det kan jag inte begripa i mitt huvud, men det är det Bibeln säger.
Det kan jag inte begripa i mitt huvud, men det är det Bibeln säger.
Och det är det vi möter i psalm 22, och jag var så glad för att vi skulle läsa psalm 22 på långfredag.
Och det är det vi möter i psalm 22. Jag är så glad att vi läste den i fredags på långfredagen.
Och där vi läste den så sa David på ett tidspunkt: "Nu vänder det."
Och så sa David under medan vi läste den psalmen: "Nu vänder det."
För den första delen av psalm 22 är ett uttryck för Jesus där är under Guds förlatthetens mörke.
Den första delen av psalmen, det är ett uttryck för Jesus som är under Guds övergivenheten, under Guds förbannelse, Guds övergivenhetens mörker.
Och så vänder den mitt i var det står: "Du har svarat mig."
Och så vänder den mitt i när psalmisten utbrister: "Du har svarat mig."
För det som Jesus gjorde på korset, det var nämligen i det där lignede det störst tänkelige nederlag, där vant han den störst tänkelige seger.
För det som Jesus gjorde på korset, det var nämligen i det som liknade det största tänkbara nederlaget, så vann han den största tänkbara segern.
En av de starka förkunnande sättningar i begivenheterna om Jesus på korset möter vi från några av hans största motståndare.
En av de största vittnesbörden om betydelsen av Jesu död möter vi, eller vid korset, så möter vi från Jesu motståndare.
Överste prästerna och de skriftkloka, de går och säger till henne: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa."
Överste prästerna och de skriftlärda går och säger till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa."
Och det är menat som en hån och spott.
Och det är menat som ett hån och ett spott.
Men det är ju sant. Andra har han frälst, andra frälser han. Och netop därför kan han inte frälsa sig själv.
Men det är ju sant. Andra frälste han, och just därför kunde han inte frälsa sig själv.
Det var Guds vilja.
Det var Guds vilja.
Nu ska vi gå vidare till det nästa punkt.
Nu ska vi gå vidare till det nästa punkt.
För efter lidelsen ser Jesus lys.
För efter lidandet så ser Jesus ljus.
Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång. Vad var det där fick Jesus till att gå korsets väg helt frivilligt?
Jag vet inte om du har tänkt på det någon gång, men vad var det som fick Jesus att gå korsets väg helt frivilligt?
Jag är övertygad om att det var bevisstheten om att det han gjorde nu, hans död och uppståndelse, skulle ge seger över synden och döden och evigt liv till människor som skulle frälsas vid ham.
Jag är helt säker på att Jesus var medveten om att det han gjorde nu, det skulle ge seger och frälsning till de människor som skulle frälsas av honom.
Om det är möjligt så låt det bägare gå mig förbi, sa han i Getsemane.
Om det är möjligt så låt den bägaren gå mig förbi, sa Jesus i Getsemane.
Men det var inte möjligt.
Men det var inte möjligt.
Hvis vi skulle frälsas.
Men om vi skulle frälsas.
Och därför gick han lydigt, frivilligt till korset.
Och därför gick Jesus lydigt, frivilligt till korset.
Han önskade att frälsa oss och därför gav han sig själv.
Han önskade att frälsa oss och därför gav han sig själv.
Men jag tror också på korset, och vi möter det i psalm 22, där det vänder, att Jesus hade segern för ögonen.
Men jag tror också, och det möter vi i psalm 22, att Jesus där på korset hade segern för ögonen.
Och i det nästa vers från Jesajas 53, vers 11, kommer det också fram, och det må vi läsa.
Och i den nästa versen i Jesaja 53, från vers 11, så kommer det också fram. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och han bär deras skulder.
På dansk har vi formuleringen. Efter sin lidelse ser han lys och han mättes vid sin insikt.
På danska har man formuleringen. Efter sitt lidande ser han ljus och han mättas av sin insikt.
Jesus såg målet. Han såg att det här ska betyda liv och frälse för människor. Och därför gick han.
Jesus såg målet. Han såg att det här kommer betyda liv och frälsning för människor. Och därför gick han.
Vi möter det också i en stark formulering som vi har i Hebreerbrevet kapitel 12, vers 2. Som jag gott vill vi ska läsa nu också.
Vi möter det också i en stark formulering i Hebreerbrevet kapitel 2.
12. Kapitel 12, vers 2.
Ja, Hebreerbrevet 12, vers 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron.
Jag tror det är ett omöjligt experiment, men låt oss lige pröva alligevel.
Jag tror det är ett omöjligt experiment, men låt oss prova ändå.
Föreställ dig att du är himlens kungasön, universets herre.
Tänk dig att du är himlens kungasön, universums herre.
Och så blir du född in i en värld som är i uppror mot dig.
Och så blir du född in i en värld som är i uppror mot Gud.
Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.
Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.
Du kom för att ge dem liv och frälse, men du blev förstådd som en Guds bespotter.
Du kom för att ge dem liv och frälsning, men du blev förstådd som en Guds bespottare.
Och i din vandring och i din kamp och i din tjänste för att frälse människor så går det mot lidelse, död och kors.
Och i din vandring och din kamp för att frälsa människor så går det mot lidande, mot kors och mot död.
Människor som du kom för att ge dig själv för hånar och spottar.
Människor som du kom för att ge dig själv för hånar och spottar dig.
Och du lät dig navle till ett kors, selvom du med ett fingerknips kunde ha fått legioner av ängle till hjälp till att befria dig.
Du låter dig spikas fast på ett kors, även du med ett enda knäpp med fingrarna kunde få legioner av änglar till att komma och befria dig.
Hur kan det låta sig göra? Hur kunde Jesus uthålla korset utan att inse dets skam?
Hur kunde det låta sig göra? Hur kunde Jesus uthärda korset utan att bry sig om skammen?
Skammen tror jag täcker över två ting.
Skammen tror jag täcker över två saker.
För det första så var det att bli hängt på ett trä i en judisk kontext. Det var att vara en Guds förbannelse, för sån står det i Moseloven.
För det första, så det att vara hängt på ett trä, det var att vara en Guds förbannelse, för så står det i Moselagen.
I en judisk tänkning så är det att bli hängt upp på ett trä det ultimativa tecken på att man inte kan vara Messias.
I en judisk kontext så är det att bli upphängt på ett trä det ultimata tecknet på att man inte kan vara Messias.
För Messias kan inte bli korsfästet, kan inte bli Guds förbannelse.
För Messias kan inte bli korsfäst, han kan inte bli Guds förbannelse.
Det är som en trekantig fyrkant.
Det är som en trekantig fyrkant.
Den andra delen av skammen tror jag handlar om att för romarna var korsfästelsen den värst tänkliga henrättelsesmetoden.
Den andra delen av skammen tror jag är att för romarna var korsfästelse den allra hemskast tänkbara sätt att avrätta någon.
Normalt var det slaver man korsfästade till skräck och advarsel för andra slaver som kunde finna på att göra uppror.
Normalt var det slavar man korsfäste till varning för andra slavar som kunde hitta på att göra uppror.
Det var en metod som perserna hade utvecklat och som romarna hade raffinerat på förfärlig måde.
Det var en metod som perserna hade utvecklat och som romarna hade fortsatt utveckla på ett förfärligt sätt.
Den värst tänkliga form för henrättelse, var pinen skulle träckas ut i lång tid. Men halshuggade inte bara folk, men det skulle utställas.
Den värsta tänkbara smärtan, där smärtan skulle uthärdas över lång tid. Man halshugg inte bara någon, men hela processen skulle vara lång.
Och Jesus, himlens kongesön, som visste att han var kommet för att frälsa människor, gick frivilligt in i det, utan att ense skammen.
Och Jesus, som var himlens kungason, som visste att han skulle utstå detta, han gick frivilligt in i det utan att bry sig om skammen.
Det gjorde han, som det står i Hebreerne 12:2, för den glädjes skull där väntade han.
Det gjorde han, som det står i Hebreerne 12:2, för den glädjes skull som väntade honom.
Vad var det för en glädje? Jo, det var den glädje att det här skulle betyda liv och frälse för människor.
Vad var det för glädje? Jo, det var glädjen att det här skulle betyda liv och glädje för men liv och frälsning för människor.
Och så ser han ljus efter lidelsen.
Och så ser han ljus efter lidandet.
Och så blir vi där tror på ham förmanet till att se på ham på korset och i himlen.
Och så blir vi som tror på honom förmanade att se på honom på korset och i himlen.
På korset som trons banebrydare och i himlen som trons fulländare.
På korset som trons banbrytare och på himlen som dess fullkomnare.
Vi har behov för att se på ham och se på det som han har vunnit till oss.
Vi har behov för att se på honom och se det han har vunnit för oss.
Efter sin lidelse såg han ljus.
Efter sitt lidande såg han ljus.
Och så är det också för oss att tro på honom.
Och så är det också för oss som tror på honom.
Och nu ska vi vända oss till det sista. Och först, yes.
Nu ska vi vända oss till det sista.
Och först vill jag gärna att vi ska stanna igen för Peter.
Och först vill jag gärna att vi ska stanna igen inför Petrus.
Till sist i evangelietexten, dagens evangelietext, så möter vi Peter igen.
Till slutet av dagens evangelietext så möter vi Petrus igen.
Vi mötte ham i fredags i förbindelse med att han förnekade Jesus.
Vi mötte honom i fredags i samband med att han förnekade Jesus.
Och nu möter vi ham igen här efter att kvinnorna har fortalt att graven är tom och att änglarna har sagt att Jesus är stått upp.
Och nu möter vi honom här igen efter att kvinnorna förkunnat att graven är tom och att Jesus har stått upp.
Så reser Peter sig och löper ut till graven.
Så reser sig Petrus och springer ut till graven.
Och han böjer sig in och ser de tomma kläder ligga där, inte annat.
Och han lutar sig in och ser linnebindlarna, de tomma kläderna ligga där och inget annat.
Och så här står det att han gick hem förundrad över vad det var skett.
Och så står det att han gick hem full av förundran över det som hade hänt.
Jag är osäker på hur mycket Peter har förstått lige på det här tidspunkt.
Jag är osäker hur mycket Petrus verkligen förstod vid den här tidpunkten.
Vi ska föreställa oss att Peter och de andra discipler som följde Jesus har sett ham på korset. Lide och dö.
Vi ska tänka på att Petrus och de andra lärjungarna som har följt Jesus har sett honom på korset lida och dö.
Det ligger slet ikke inden for deres fatteevne, at han skulle være levende igen.
Det ligger inte inom deras uppfattningsförmåga att han skulle ha blivit levande igen.
Men jag tror att Peter begynner att förstå det här allerede vid den tomme grav.
Men jag tror att Petrus redan här vid den tomma graven börjar förstå det.
I Johannes evangeliet var vi hör att Johannes och Peter löper ut till graven samman.
I Johannes evangeliet där vi hör att Petrus och Johannes springer i kapp ut till graven.
Där möter vi formuleringen att intill då hade de nämligen inte förstått skriftens ord om att han skulle uppstå från de döda.
Då möter vi formuleringen att intill dess hade de inte förstått Jesu ord om att han skulle uppstå från de döda.
Men jag tror att uttrycket här i texten om Peters förundring täcker över en spirande tro på uppståndelsen.
Men jag tror att uttrycket här om Petrus förundran det innefattar en spirande tro på Jesu uppståndelse.
De sista par dagar tror jag det har kört igen och igen i Peters huvud att han förnektade Jesus.
De sista dagarna här har det säkert ringt i Petrus huvud gång på gång att han förnekade Jesus.
Precis som Jesus sa, för hanen galer två gånger vill du förnekta mig tre gånger.
Precis som Jesus sa att innan tuppen gal två gånger så ska du tre gånger förneka mig.
Och måske lade han märke till frälsarens blick, välsignelsens blick. Frälsens blick på honom där i överste prästens gård.
Och kanske lade han märke till frälsarens blick, frälsarens kärleksfulla blick där i överste prästens gård.
Men det har varit tomt för Peter, för nu var Jesus död.
Men det har säkert varit tomt för Petrus, för nu var Jesus död.
Hvordan ska jag möta honom igen och få tillgivelse?
Hur ska jag kunna möta honom igen och få förlåtelse?
Och jag tror att det är därför Peter han är så hurtig till att resa och löpa ut till graven där kvinnorna kommer och berättar att graven är tom.
Det är säkert därför. Jag tror därför som Petrus är så snabb att resa sig och springa ut till graven när kvinnorna säger att graven är tom.
Jag måste möta honom. Jag måste möta min frälsare.
Jag måste möta honom. Jag måste möta min frälsare.
Och i löpet av dagen går det i alla fall helt säkert upp för Peter att Jesus är verkligen stått upp.
Och under dagen, i löpet av dagen, går det säkert upp för Petrus att Jesus verkligen har stått upp.
Vi hör senare i kapitel 24, där Emmausvandrarna kommer tillbaka till de 11 disciple, där har Peter mött Jesus.
Vi hör längre fram i texten, när Emmausvandrarna kommer tillbaka till lärjungarna, att då har Petrus mött Jesus.
Och mens de är samlade där så kommer Jesus och står mitt ibland dem.
Och medan de är samlade där så kommer Jesus och står mitt ibland dem.
Och senare i Johannes evangeliet kapitel 21, där Peter och de andra disciplerna är tagit ut och fiske igen, där möter Jesus dem vid bredden vid Genesarets sjö.
Och senare i Johannes 21, när Jesus och lärjungarna, när Petrus och de andra lärjungarna har begett sig ut att fiska igen, så möter Jesus dem vid stranden till Tiberias sjö.
Och Peter han blir geninsatt i sin tjänste.
Och Peter han blir återinsatt i sin tjänst.
Och så blir allt nytt.
Och så blir allt nytt.
Allt vad Jesus hade sagt ger plötsligt mening.
Allt som Jesus hade sagt ger plötsligt mening.
Han är ju frälsaren.
Han är ju frälsaren.
Det var meningen han skulle dö på korset. Det var meningen han skulle lida. Det var meningen att han skulle uppstå och bryta dödens makt.
Det var meningen att han skulle lida, att han skulle dö, att han skulle uppstå, att han skulle bryta dödens makt.
Plötsligt ser Peter att allt vad Jesus har sagt och gjort och förberett på sin vandring de sista tre år har siktet mot korset och uppståndelsen.
Plötsligt ser Petrus att allt som Jesus har sagt och gjort under sin vandring de senaste åren, de har siktat mot korset och uppståndelsen.
Och vid tron på det kommer hans liv in i ett helt nytt perspektiv.
Och genom tron på det så kommer hans liv in i ett helt nytt perspektiv.
Och det gäller inte bara Peter.
Det gäller inte bara Petrus.
Det gäller också oss.
Det gäller också oss.
Tron på Jesus. Vid tron på Jesus kommer vårt liv in i ett helt nytt perspektiv.
Det gäller också oss att genom tron på Jesus så kommer våra liv in i ett helt nytt perspektiv.
Jesus är frälsaren som har fullbragt frälsen på korset. Och fördi han är Guds son blev han upprest från de döda.
Jesus är frälsaren som har fullbordat frälsningen på korset. Och för att han är Guds son så blev han uppväckt från de döda.
Han har övervunnit döden också för oss.
Han har övervunnit döden också för oss.
Det betyder inte att vi inte kommer till att dö fysiskt många av oss.
Det betyder inte att vi inte kommer till att dö fysiskt många av oss.
Men när vi står vid en grav hos ett människa som har levt i tron på Jesus, så vet vi att vi ska se hinanden igen på den nya jord.
Men när vi står vid graven vid en människa som har trott på Jesus, så vet vi att vi ska se varandra på nytt på den nya jorden.
Jesus kom för att frälsa oss från den eviga förtappelse till det eviga liv.
Jesus kom för att frälsa oss från den eviga förtappelsen till det eviga livet.
Han är uppståndelsen och livet.
Han är uppståndelsen och livet.
Och senare så skriver Peter i första Peters brev.
Och senare så skriver Petrus i första Petrus brevet.
Kapitel 1, vers 3-9. Och vi läste den för episteltexten, men jag kunde tänka mig att vi skulle läsa den igen.
Första Petrus brevet 3.
1, 3-9.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt, men ändå prövas i eld. På samma sätt så prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning.
Vid Jesu Kristi uppståndelse är vi genfödda till ett levande hopp.
Genom Jesu Kristi uppståndelse är vi pånyttfödda till ett levande hopp.
Vi har ett levande hopp för att vi har en levande frälsare.
Vi har ett levande hopp för att vi har en levande frälsare.
Och när vi hör ordet hopp i den här betydningen i Bibeln, så ska vi förstå det riktigt.
Och när vi hör ordet hopp i Bibeln i den här betydelsen, så ska vi förstå det rätt.
Jag vet inte helt hur det är i Sverige, men när vi brukar ordet hopp i daglig tale i Danmark, så betyder det lite något annat.
Jag vet inte hur det är i Sverige, men när vi använder ordet hopp i Danmark i vardagligt tal, så betyder det ju lite annat. Det gör det i Sverige också.
Ja. Jag hoppas att det blir en dejlig sommar med massor av värme och sol.
Jag hoppas att det blir en härlig sommar med massor av värme och sol.
Det betyder att det kunde jag önska att det blev, men jag vet det inte.
Det betyder att det skulle jag önska att det blev, men jag vet det inte.
När Bibeln talar om hopp, så brukar den uttrycket i en annan betydning.
När Bibeln talar om hopp, så använder den ordet i en annan betydelse.
Så betegnar det nämligen inte något osäkert, men något som är helt säkert, står helt fast, men som vi ännu först ska få uppenbarat fullt ut när Jesus kommer igen.
Så betecknar det någonting som redan här står helt fast, men som vi först ut ska få uppenbarat när Jesus kommer igen.
Men du och jag som tror på Jesus, vi är genfödda till ett levande hopp.
Men du och jag som tror på Jesus, vi är pånyttfödda till ett levande hopp.
Och så kommer allt in i ett nytt perspektiv.
Och så kommer allt in i ett nytt perspektiv.
Och i texten möter vi det förklarat på den här måten. Vi är genfödda till en oförgänglig och okränklig och oväsentlig arv.
Och i texten så möter vi det uttryckt så här, att vi har på nytt fötts till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller som är eller vissna.
De tre ord är fantastiska.
De tre orden är fantastiska.
Allt i den här världen förgår och blir besmittet och är förkränkeligt.
Allting i den här världen kan förstöras, fläckas eller vissna. Det är förgängligt.
Det gäller de materiella ting.
Det gäller de materiella sakerna.
Den västliga världens största avgud, tror jag. Materialismen.
Den västliga världens största avgud, tror jag. Materialismen.
Där kommer en dag när man inte kan bruka det till något.
Det kommer en dag när man inte kan använda det till någonting.
När Jesus kommer igen, så är det lige meget vilken bil du kör i, vilket hus du har, hur många pengar du har.
När Jesus kommer igen, så har det ingen betydelse vilken bil du kör, vilket hus du har och hur många pengar du har.
Men ved ham är du genfödd till ett levande hopp, en oförgänglig arv.
Men genom honom så har du fötts på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt arv.
Mens du lever här upplever du syndens besmittelse.
Medan du lever här så upplever du syndens besmittelse.
Men där kommer en dag och vi ska få lov till att se Jesus som han är, vi tror på ham, och så ska vi bli liksom ham.
Men det kommer en dag då vi ska få se Jesus som han är, vi som tror på honom. Och då ska vi bli sådan han är.
Så ska synden vara väck för alltid.
Så ska synden vara borta för alltid.
Det är fantastiskt. Och Peter ser det.
Det är fantastiskt och Petrus ser det.
Och så är det så starkt att första Petrus brev är skrivet till människor som lever i lidelse.
Och så är det så starkt att första Petrus brevet är skrivet till människor som lever i lidande.
Jag vet inte om ni har styr på den romerska kejsarriket, men de här människor lever tätt på kejsar Nero.
Jag vet inte om ni har koll på den romerska kejsarordningen, men de här människorna lever nära kejsaren Nero.
Kejsar Nero var förfärlig överfor de kristna.
Kejsar Nero var förfärlig inför de kristna.
Han har slått riktigt många kristna bröder och systrar ihjäl vid att bränna dem eller låta dem dö i gladiatorkampen eller smitt dem för löverna i Colosseum.
Han har slagit väldigt många människor, många kristna ihjäl genom att låta dem dö i gladiatorspel eller slängt dem inför lejonen.
Och många... Man säger om kejsar Nero att han brukade de kristna som facklor i Rom.
Det sägs om kejsar Nero att han använde de kristna som facklor i Rom.
Att de här människor lever tätt på det. Och hvis jag så skulle ha skrivit ett brev till dem så tänker jag, hvordan måtte jag vill ha inledt?
Och de här människorna lever tätt på det. Och jag skulle kunna tänka att om jag skulle skrivit ett brev till dem så skulle jag fundera, hur ska man inleda ett sånt brev?
Peter han inleder, lovad vare Gud.
Petrus han inleder, lovad vare Gud.
För i Jesus är vi genfödda till ett levande hopp.
För i Jesus har vi fötts på nytt till ett levande hopp.
Och så pekar han på att ni har brug för att se vad ni har i vente för att hålla ut i trängseln.
Och så pekar han på att ni behöver se vad ni har i väntan, vad ni har att vänta er för att hålla ut i nöden.
Och detsamma gäller oss. Vi har brug för att se vad vi har i vente i den sista tid.
Och detsamma gäller oss. Vi har behov av att se vad vi har som väntar oss i den sista tiden.
Jesus kommer snart.
Jesus kommer snart.
Och han har sagt till oss att i den sista tid där ska vi uppleva det som veer.
Och han har sagt till oss att i den sista tiden ska vi uppleva det som födslorop.
Jag har aldrig prövat själv att ha veer, men jag har en kone som har prövat det.
Jag har aldrig själv provat att ha födslovåndor, men jag har en fru som har provat det.
Vi har tre barn och jag vet gott att tre barn inte är många i den här sammanhang.
Jag har tre barn och jag vet att tre barn är inte många i det här sammanhanget.
Men särskilt när Camilla, min kone, skulle föda vårt första barn, där upplevde hon en lång V-kamp.
Men särskilt när min fru Camilla skulle föda vårt första barn så upplevde hon en lång födslovånda.
Han satt lite skevt med en hand här upp och därför gick V-arna i stå.
Han satt lite snett med handen här uppe så därför så stannade verkarna av.
Och jag är gott klar över att även om jag stod vid sidan av och hon tryckte min hand lite hårt så skulle jag inte klaga för det var henne som hade det värst.
Och även om jag stod vid sidan av och tryckte hennes hand så skulle jag inte klaga för det var hon som hade det värst.
Det som så kom helt bak på mig det var att inte särskilt lång tid efter att hon hade fött vårt Mattias så tänkte hon vi ska det ha fler barn.
Det som förundrade mig var att inte länge efter att hon hade fött Mattias så sa hon, vi ska ha fler barn.
och så tänkte jag, har du fullständigt glömt vad det var?
Och så tänkte jag, har du fullständigt glömt hur det var?
Och det hade hon till synelädande.
Och det hade hon till synes.
Och det bildet bror Jesus faktiskt i Johannes evangeliet kapitel 16 säger han, när kvinnan ska föda har hon det svårt.
Och det så, den bilden använder Jesus i Johannes 16 när han säger att när kvinnan ska föda så har hon det svårt.
Men när hon har fött glömmer hon sin trängsel av glädje över det liv som har kommit till världen.
Men när hon har fött så glömmer hon sitt lidande i glädje över det liv som har kommit till världen.
Vi har behov för att se målet.
Vi har behov av att se målet.
Jesus säger att när vi ser de sista tiders tecken börja ske så ska vi lyfta vårt huvud, rätta oss upp och lyfta vårt huvud för vår förlösning närmar sig.
Jesus säger att när vi ser den yttersta tidens lidanden så ska vi räta på oss och lyfta vår blick för då nämner oss vår förlossning.
Och det betyder inte att vi ska skilja oss ut från den här världen men vi blir satt fri till att leva ett liv med frimodighet här var vi är satt på den här jord.
Det betyder inte att vi ska fly den här världen men blir frigjorda till att leva ett liv i frimodighet mitt i den här världen.
Det var det Peter blev.
Det var det Petrus blev.
Senare så hör vi att Peter blev satt i fängsel.
Senare hör vi om Petrus blir satt i fängelse.
I Apostlens gärningar kapitel 12 där har Herodes först slått Jakob ihjäl och så fängslar han Peter.
I Apostlagärningarna 12 har vi först att Herodes slår ihjäl Jakob och så fängslar han Petrus.
Och så möter vi Peter där i fängslet natten för han ska ställas fram och sannolikt henrättas.
Och så möter vi Petrus där i fängelset natten innan han ska ställas fram och troligtvis avrättas.
Han är spärrad inne, har länkar på händer och fötter och vakter håller vakt över honom där i fängslet.
Han har spärrats inne och han är länkad till både händer och fötter och vakterna håller vakt över honom i fängelset.
Och så står det att den natt låg Peter och sov.
Och så står det att den natten så låg Petrus och sov.
Hvordan kunde han?
Hur kunde han det?
Nu vill jag inte säga att hvis man har sömnproblem så är det för att det är ett andligt problem.
Du vill inte säga att om man har sömnproblem så är det för att det är ett andligt problem.
Men jag är övertygad om att när Peter kunde sova den natt så var det för att han visste att jag känner ham som är uppståndelsen och livet.
Men jag är övertygad om att Petrus kunde sova den natten för att han visste att jag känner honom som är uppståndelsen och livet.
Det värsta som kan ske, det är inte att de slår mig ihjäl.
Det värsta som kan hända är inte att de slår ihjäl mig.
Det värsta som kan ske, det är att komma bort från Jesus och gå evigt förtappt.
Det värsta som kan hända är att komma bort från Jesus och gå evigt förlorad.
Och därför vittnade han frimodigt.
Och därför så vittnade han frimodigt.
Han är satt fri av Jesus.
Jag har blivit frigjord av Jesus.
Där ska ni juble, möter vi. Skönt i nu en kort tid må lida av prövelser under många slags.
Ni ska jubla i obeskrivlig himmelsk glädje när ni, trots att ni får möta lidanden av alla slag.
Och ni ska jubla med en outsiglig förklarad den sista av texten. Ni ska jubla med en outsiglig förklarad glädje.
Och ni ska jubla i en obeskrivlig himmelsk glädje.
När ni kommer fram till trons mål, er själs frälsning.
När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning.
Låt oss be. Jesus, tack för att du gick lydigt i döden. För att du vill frälsa oss. Tack för att du böjde dig in under Guds evige vilje om att ge oss liv med tro på dig. Och tack för att du är herre över döden och att du lever nu. Och tack Jesus att när vi tror på dig så får vi lov att juble. Som du uppstod ska vi uppstå. Tack herre Jesus. Amen.
Amen.